Ja, det er nåde at han døde for oss. At han tok skylden og straffen på seg. Det er ingenting som vi har mer grunn for å takke han for, av hva han har gjort for oss. Ikke hva vi har gjort for han, men hva han har gjort for oss. Påsken blir aldri ferdig med påsken. Det er noe som lever i oss hele tiden. Det er ikke noe vi kan bare viske ut. Det er noe som følger oss. På grunn av at han som døde og stod opp, han lever i oss. Dermed så er det hele tiden så har vi dette med oss. Hvor vi enn er, hvor vi går, så bærer vi livet med ham i oss. Det er interessant å høre menneskets vitnesbyrd, hva Gud har gjort i menneskets liv. Det er mange mennesker som har sterke vitnesbyrd, sterke opplevelser med Gud. Det er utrolig interessant. Du hører det en gang, og så går det i glemmeboka, eller kanskje du blir minnet om det en gang til, eller to ganger til, om det vitnesbyrdet du hørte ifra den mann og den kvinne. Men det som er det sterkeste som jeg opplever personlig, det er vitnesbyrdene om Jesus i det gamle testamentet, og det er det som står skrevet om han i det nye testamentet. Vitnesbyrdene om han, hva profetene fikk se inn i, sterke vitnesbyrd. Tenker deg Esaias som en av de som virkelig har fått sett inn i dette med Jesus. Han fikk virkelig oppleve Guds nærhet, og når Esaias skriver dette, så er det ca. 700 år før Jesu fødsel, så er det at han får se inn i ting. Tenk å få se inn i ting. Og det er noe som vi bærer med oss. Det som Esaias fikk oppleve, det bærer vi med oss. For vi har blitt en del av dette livet med Gud. Tenk på de fordums profeter, apostlene og det. Vi leser om dem igjen og igjen. Og vi har blitt en del av dette. Vi er en del av denne kroppen. Disse menneskene er borte, men vi er en del av denne kroppen. Det er interessant å vite det. Vi skal få se dem. Vi skal få se Esaias. Vi skal få se Jakob. Vi skal få se Abraham. Vi skal få se alle disse fordums hellige. Derfor er det Bibelens vitnesbyrd er utrolig godt å ta med seg. Jeg blir aldri ferdig med det på grunn av at det gir meg noe nytt hele tiden. Når jeg leser de ulike avsnittene i Bibelen, kan jeg si da, så gir det meg mye. Og det er det som er interessant. Når man leser det gamle testamentet, så er han til stede der. Det er det som er interessant. Han er ikke borte fra det gamle testamentet. Når han viste sitt folk nåde, så var han der. Jeg tenker på Moses da han kom ned fra fjellet og det han hørte og han opplevde. Så ble han også rasende på det han så. Man hadde bygd en gullkalv. Og de hadde virkelig fest og dans der. Men Moses han hadde vært i Herrens nærhet. Og det som han opplevde der, det klarte han ikke. Og vi finner det i andre Mosebok da. Vi skal ikke lese det, men bare sitere fra det. Det er at han til slutt ber om nåde for sitt folk igjen. Han ber om nåde etter det de har gjort. Og vi kan lese igjen og igjen, så er det at Gud er til stede der. Så sier Herren til han, jeg vil gå forbi deg, still deg her på klippen, og jeg vil gå forbi deg. Du kan ikke se mitt ansikt, men jeg skal gå forbi deg. Gud var der. Men tenk når vi läser det första kapitlet i Moseboken, så läser vi att där det står att la oss göra mänsket i vårt bild. Han var till stede där. Vittnesbörd om han, han som är skaparen, han var till stede där. Men vi ska läsa lite tillsammans bara för att ännu lite stärkare det som ännu klarare det står i Jesajas kapitel 9. Jesaja kapitel 9. Detta brukar vi läsa vid juletider, julhögtiden. Men det är gott att läsa det idag också, på andra påskedag. Jesajas kapitel 9, vers 6 och 7. Där är det profeten beskriver vad som ska ske och vad som har skett. Tänk han, han allerede berättar om att en son är född. Lägg märke till vad han skriver här. För ett barn är oss född. Han skriver inte ett barn ska bli oss född, men är oss född. Intressant. En son är oss gitt. Inte var oss gitt, eller ska bli oss gitt, men är oss gitt. Herredömet är på hans skulder, icke skall vara på hans skulder, men är på hans skulder allerede. Hans namn skall kallas under, rådgiver, väldig Gud, evig far och fredsfyrste. Tänk profeten beskriva han som är, icke som var, men som är. Hans tillstedeværelse. Det är gott att läsa Bibeln och veta att han är. Och det var det som Gud sa till Moses också när han fick uppdrag att föra folket ut av Egypten. Så säger Herren till honom, du ska se, jag är. Tänk det, jag är. Och det är nettopp det som han är. Ett barn är oss fött. Och så säger han vidare i vers 7. Så ska herredömet bli stort och freden bli utan ände över Davids trone över hans kongerike, det ska bli gjort fast och hållt uppe vid rätt och rättfärdigt. Från nå av och till evig tid, för Herrens, härskarnes Gud, nitgärhet ska göra det. Den dagen är inte kommit ännu. Den kommer. För det står här. Så ska herredömen bli stort och freden bli utan ände. Och det har, kan vi inte säga att nå fred idag i den tiden. Det har inte varit nå fred ifrån denna berättning eller det som profeten fick se. Och till idag så har det inte varit fred på jord. Men det kommer i en tid med fred. De kallar det tusenårige rike. Det kommer. Men inte kommit. Därför tar han både det som är och det som kommer. Som man säger, så skall herredömet blir stort och freden blir utnyttjad. Skall bli, säger han. Och där lägger man märke till, det är framtidsform han talar. Och det är det som är så gott att veta, det att Jesaja gav oss insikt i vad som skulle ske. För cirka, som jag sa, för cirka 700 år sedan gav oss insikt i vad som ska ske. Och vad som har skett och vad som är till. Och vi går till Jesajas 53, detta kända kapitlet som vi läser igen och vi blir aldrig färdiga med det. Liksom vi tar det fram gång på gång och det är aldrig galt i att ta det fram både en gång och tusen gånger. För det är så viktigt det som står i detta kapitlet, Jesajas 53. Här är det profeten får se Jesus klart och tydligt. Han tegner ett bilde. Tänk att han tegner ett bilde av mästaren på en slik måte. Det är nästan otroligt att så kan ske. Men en helig ånd vilte över också Esaias sitt liv. Då tänker man, ja, ånden kom på pinsedag. Ja, det är sant det. Men ånden var till stede i olika av de gamla profeterna, de gamla herrens tjänare. Guds ånd var över dem. Gud hade tagit dem ut för en tjänste. Och när vi läser att Ordet är nedskrevet, Helligus män drevet av den helige ånd. Det var den helige ånd som drev dem till att skriva. Och vi ska läsa det kapitlet. Vi ska ta och läsa hela det kapitlet. Dessa 12 verserna ska vi läsa tillsammans. Där står det: vem trodde det budskap vi hörte, och för vem blev Herrens arm uppenbart? Han sköt upp som en kvist för hans åsyn, som ett rotskudd av törr jord. Han hade ingen skickelse och ingen härlighet. Vi såg ham, men han hade inte ett utseende så vi kunde ha vår lust i ham. Föraktet var han och förlatt av människor, en smärtens man, vi väl känt med sjukdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn för. Föraktet, och vi aktet han för intet. Sannlig, våra sjukdomar har han tagit på sig, och våra piner har han borit. Men vi aktet han för plaget, slått av Gud och gjort eländig. Men han blev såret för våra överträdelser, knus för våra missgärningar. Straffen låg på han för att vi skulle ha fred, och vid hans sår har vi fått lägedom. Vi får alla vill som får, vi väntar oss var till sin väg. Men Herren lot en skyld som låg på oss alla ramma ham. Han blev misshandlad och han blev plaget, men han upplåt icke sin mun. Lik ett lam som föres bort för att slaktas, och lik ett får som 10 år de klipper det, han upplåt icke sin mun. Vid trängsel och vid dom blev han revet bort. Men vem tänkte i hans tid att han blev utryddad av de levandes land? Så var det för mitt folks missgärning skyld plagen straff han. De gav han hans grav bland ugudliga, men hos en rik var han i sin död, för den ingen urätt hade gjort, och det var inte svik i hans mun. Men det behaget Herren att knusa han, han slog han med sjukdom. När du gör hans själ till ett skyldoffer skulle han se efterkommer och leva länge, och Herrens vilja skulle ha framgång vid hans hånd. För det hans själ har haft möje skall han se det och mättes. Vid att de känner ham skall den rättfärdige, min tjäner, rättfärdiggöra de många, och deras missgärningar skall han bära. Därför vill ge han de många till del, och stärke skall han få till bytte. För han utöste sin själ till döden och blev regnet bland överträdare, han som bar många synd, och han bad för överträdare. När du läser det fjärde verset här, intressant, det fjärde verset i detta avsnitt. Sannlig, våra sjukdomar har han tagit på sig, våra piner har han borit. Men vi aktet han för plaget, slått av Gud och gjort eländig. När han vandrat här på jord, så satt han människor fri. Han gav dem syndernas förlåtelse. Han helbredet dem. Därför står det, sannolikt våra sjukdomar har han tagit på sig. För i nästa vers så kommer det: men han blev såret för våra överträdelser, knus för våra missgärningar, straffen låg på han för att vi skulle ha fred, och vid hans sår har vi fått fred, fått lägedom. När han gick här på jord så tog han människors sjukdomar på sig. Jag var inte naglit i ett kors idag, nej, men han sa till dig: ta din säng och gå. Han sa till människor: din tro har frälst dig. Din tro har helbredet dig. Så de fick uppleva men så gick här på jorden. Och när vi läser de första verserna i detta avsnittet som Esaias delar: han sköt upp som en kvist för hans åsyn, som ett rotskudd av törr jord. Han hade ingen skickelse och ingen härlighet, så vi såg, men han hade icke ett utseende så vi kunde ha vår lyst till han. Vad var det? Detta skedde, det var då han fick trädd tornekronen ner över sitt hode. Han hade ingen skickelse. Jag hade ropt några dagar i förvägen, Hosianna, Hosianna. Men så fick han en krona, en tornekrone. Det rann blod ifrån hans panne. Och han blev spottet, hånet, för din och min skyld. Han fick uppleva detta. Och när han säger här också, profeten säger det så starkt, så står det i vers 7, står det: han blev misshandlad och han blev plagad, men han upplåt icke sin mun. Liket lamm som föres bort för att slaktas, liket får som tionårige klippare, han upplåt icke sin mun. Då han blev domfällt, domen kom över hans liv. Till och med att en av förbrytaren som hang vid sidan av honom, han började att spotta han, håna han. Men andra han sa det: kom i hu när du kommer i ditt rike. Och Jesus sa till han: sann idag ska du vara med mig i paradiset. Han upplåt icke sin mun. Vet vad Pilatus han skrev då? Jödernas konge. Folket ville icke att disse orden skulle stå. Men det var Gud själv som hade ingitt i hjärtat till Pilatus och skriver: jödernas konge. Det var ingen andra som kunde ha gitt Pilatus disse orden. Jödernas konge. Det var jödernas konge som blev spikret till ett trä för din och min skyld. Här är det klart och tydligt vittnesbud om Jesus, vår mäster och herre, i detta vi läste samman här. Det var en person som jag känner som var på besök, psykebesök. Kona var troende, men mannen var inte troende. Han låg på sjukhus. Denna personen, han var en vansklig person. Var inte enkel person. Men kona bad förstanderen och dra på sjukhus och besöka denna mannen som var allvarligt sjuk. Och han kommer dit och han var lite avvisande, denna personen. Och den personen, den förstandare, han fick nåd ifrån Gud till att ta fram Guds ord på en sån måte att denna mannen, han blev fascinerad av det han hörte. Och han läste bara Guds ord, denna förstandare. Och han läste dessa orden. Han hade namnet på mannen. Och så läste han då Esaias 53, vers 5. Den här mannen var inte helt den bästa. Men Gud, han ser till hjärtat och han rör vid hjärtat. Så är det denna förstanderen, han läser då namnet på sidan till han. Men han blev sårad för Johansens liv och Johansens överträdelse. Han blev knust för Johansens missgärningar. Straffen på ham för att Johansen skulle ha fred. Och vid hans sår har Johansen fått lägedom. Och den mannen, han syns det var så otroligt intressant att höra denna mannen läsa det. Han hade väl inte varit så upptatt med skriften och vad som stod där. Men denna dagen så blev det vakt en intresse i denna mannen. Och han fick uppläst det här, detta ord här. Så säger han till förstandaren: läs det en gång till, sa han. Så han läste den en gång till, förstanderen, till den syke mannen som låg på sjukhuset. Och han förstod det att det hörtes bra ut det där. Och till slut så fick han lov att locka Jesus in i sitt liv och bli frälst. Men han blev såret för Johansens överträdelser, knus för Johansens missgärningar. Straffade på honom för att Johansen skulle ha fred. Och vid hans sår har Johansen fått lägedom. Enkelt, men kraftfullt. För det är liv i Guds ord. Det är inte något döde, det är inte något dött, men det är levande. Guds ord är kraftigt. Och det tränger igenom, inte det klöver själ, ånd och leder mot mark. Allt som Jesaja beskriver har gått i uppfyllelse. Utan att det vi läste samman i det 7:e verset där i 9:e kapitlet. En framtid med fred. Det kommer en dag, men det är inte kommit ännu. När vi går till Nytestamentet läser vi vad som blev avgitt till aposteln Paulus. Paulus, han fick en del saker och ting överlatt eller avgitt till sig. När vi har nadvär så är det något intressant som Paulus skriver då i första Korinthierbrevet. Vi ska bara ta det med, bara för att se vad som står där. Vi går vidare till det 15 kapitlet. I det 11 kapitlet så är det att Paulus har skrivit något intressant där i det 23 verset. Så säger han, får jag mottat från Herren det som jag också har övergivit till er? För jag har mottat från Herren, säger han. Så han hade en speciell upplevelse när det gällde nadvären. Och det är sista måltiden Jesus hade. Han hade fått uppleva en speciell upplevelse. För det, vi är i evangelien så står det ju det att om den nya kalken ni drack och brödet spiste. Men här är det ett minnemåltid. Och det är det som aposteln får se att det är ett minnemåltid. Det är inte ett måltid du blir frälst vid. Det är inte ett måltid du blir rensat vid. Men ett minnemåltid. Och därför säger han det klart. Detta är mitt lägeme som är för er. Gör detta till minne om mig. Så aposteln hade fått överlatt något ifrån Herren. Och jag tror det måste ske på vägen till Damaskus. Och jag tänker på aposteln Paulus. Vem han var. När vi läser om han så är det intressant att se att Paulus, han var en person som var meget, meget lärd. Han hade suttit vid Gamaliels fötter. Han hade verkligen fått mycket lärdom med sig. Och han snackade om att han var rättfärdig, säger han. Han var rättfärdig. Men så mötte han Jesus Kristus på vägen till Damaskus. Eller Jesus mötte han på vägen till Damaskus. Men det är intressant att se att med en gång efter att han blir döpt så börjar han förkynna evangeliet. Med en gång så är det att han börjar förkynna evangeliet om Jesus. Och det är rart det. Han som drog till Damaskus för att fange eller få dem fanget eller få dem fört till Jerusalem. Disse som trodde på vägen. De som var på vägen. Men så är det vi läser i första Korinthierbrev i det 15 kapitlet. Det är ett uppståndelseskapitel, ett otroligt rikt och starkt kapitel. Vi ska läsa något av detta kapitlet här då. I första Korinthierbrev 15 och det som när Paulus tar fram här så snackar han om det som han också har fått överlåt. Vi ska läsa där ifrån det första verset. Första Korinthierbrev 15. Jag kungör dere brødre, det evangeliet som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere og frelst dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere. Om dere da ikke forgjeves er kommet til tro, så kommer det. For jeg overga dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, sier han. Han hadde selv mottatt noe fra Herren. Og det var han mottatt. At Kristus døde for våre synder etter skriftene, står det. Han hadde mottatt noe. Og det han hadde mottatt, det forstår vi, det var den lærdommen som han hadde fått av Gamaliel. Disse tidigare, disse både fariserna och de skriftlärde, de granskade ju skrifterna. De granskade inte vad som helst, men de granskade skrifterna. Och när den helige ånd kom till och över Saulus som blev Paulus, så förstod han att det gällde Jesus. Och vi kan bara ta det med för att du ska få vad som apostlens gärningar i 9 kapitlet. Vi ska bara ta det med sånt för sammanhängets skull. Där är det 9 kapitlet. Apostlens gärning i 9 kapitlet. Där står det. I vers 18 står det. Och strax fallt det liksom själv för hans ögne. Och han kunde se han. Se. Han stod upp och blev döpt. Och då han hade fått mat kom han till kräfter igen. Han blev så hos disciplinerna i Damaskus någon dagar. Och strax förkynte han Jesus i synagogene, att han är Guds son. Utroligt intressant. Det var inte vad som helst, men han hade fått han allerede tidligere så hadde han fått en lærdom, og de gamle skriftene hadde disse både skriftlærde og fariserende gransket. Og hvem hadde de gransket om? Og Messias, han skulle komme. Og derfor var det det. Og straks forkynte han Jesus i synagogen at han er Guds sønn. Og vi leser videre da i det 22. verset. Men Saulus fikk stadig større kraft, og han brakte jødene i Damaskus til taushet ved å bevise at Jesus er Messias. Større og større kraft. Han gikk ifra kraft og til kraft. Og hva var det som han gjorde? Det var en som hadde tatt bolig hans liv, og det var Jesus Kristus ved den hellige ånd. Men når han sier her i det 15. kapitlet som vi skal lese litt mer i, så står det, for jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv mottok. Det var ånden som hadde brakt han noe, igjennom det han hadde hørt og det han hadde lært, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Han døde etter skriftene. Hva var det? Jo, han hadde hørt om det, og han forkynte det. Så står det videre, og han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene. Det er interessant. Det var ikke bare tatt ut av lufta, men det gamle testamentet forteller også om dette, at han skulle stå opp igjen, skulle levende. Og at han ble sett av Kefas, og derefter av de 12. Han oppstod på den tredje dag etter skriftene, og han ble sett av Kefas, deretter de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang, og av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av de 12, av alle apostlene, men sist av alle ble han sett av meg som det ufullborne foster, for jeg er den ringeste apostlene. Jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Paulus, han var viss på, han forkynte det, han døde etter skriftene, han oppstod igjen opp etter skriftene. Og det er det som vi vil forkynne og bringe ut, at Jesus, han døde, han led, han stod opp igjen, og han lever i dag. Forkynnelsen som var selve tyngdepunktet i Paulus liv og tjeneste var korset og oppstandelsen. Uten korset har det ikke blitt noen oppstandelse. Vi synger en barnesang. Korset er tomt. Graven er tomt. Den korsfestede lever. Korset er selve symbolet på hva Gud gjorde. Korset, det var der djevelens makt ble avvepnet. Ja, men han lever jo beste velgående. Ja, det gjør han. Vi ser at djevelen lever også. Men han ble avvepnet. Vi skal lese et vers. Og det er 1. Johannes brev. 3:8. 1. Johannes brev 3:8. Det er et sterkt vers. Der er apostelen Johannes skriver det slik. Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds sønn åpenbart. Så sønnen ble åpenbart. For at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger, står det. Den som gjør synd er av djevelen, for djevelens synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds sønn åpenbart. For at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Han kom. Og hvor måtte dette skje? Det måtte skje på et kors. Det var på korset at djevelens makt ble brutt. Ikke uten korset, men på korset. Og vi går da til Kolossenserbrevet. Kolossenserbrevet. Og vi leser det sammen der. Der er det noe fint å få med seg. Der står det slik det er. I Kolossenserbrevet, i det tredje kapitlet, står det. Och från vers 13, Kolossenserbrevet 2:13. Också dere var döda vid deras överträdelser och oomskårna kött, men Gud gjorde dere levande samman med Kristus i det han tillgav oss alla våra överträdelser. Han utslette skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gick oss emot. Det tog han bort då han naglet det till korset. Han avväpnet makterna och myndigheten och stilte dem åpenlyst i skue då han visade sig som seierherre över dem på korset. Så där var det att djävulen blev avväpnet. Han har ingen makt längre. Jo, men så säger du, han kan få före, för vet att när Eva och Adam falt i Edens hage, så var det att det som skedde, det var att hjärtat, det inre människa, falt. Och det inre människa kan bli genupprättet genom Jesu Kristi kors och genom Jesu Kristi blod, så kan vi få uppleva och bli försont med Gud. Då han visar sig som seierherre över den på korset. Så vi kan få låta vara i den tillstånd och vite det, att seieren är vunnet. Därför är det när troende möter varandra andra platser, så säger det, sannlig han är uppstanden. Ja, sannlig han är uppstanden. Och det är det som är. Han som döde, han lever i all evighet. Korset, det är själva nyckeln till livet. Det är där det begynte det hela. Han tog skylden och straffen på sig. På korset blev seieren vunnet. Han blev lagt i en grav. Som vi läste i Jesajas 53. Hos en rik var han i sin död. Många människor tror att Jesus han led en åndlig död. Det förkynnes idag. Att han Jesus led en åndlig död. Men Jesus led ingen åndlig död. Han led döden i ködet. Det står det klart och tydligt. Och vi må ha klart för detta. Vi har idag, så är det så många i detta landet här som förmedlar att Jesus han led en åndlig död. Jesus led aldrig en åndlig död. Hur kunde han säga det då? Fader, i dina händer övergir jag min ånd, säger han. Hur kunde han dö åndlig då? Och vi ska läsa det i 1 Petrus brev. Ska du få höra vad som står där. Inte vad jag säger, men vad står klart och tydligt. Därför är det är en blasfemisk lära, och det förkynnes idag. Den kom från Amerika genom olika förkynnare. Så har det kommit ifrån Amerika, denna viljoläraren här. Och där står det klart och tydligt i 1 Petrus brev, så står det där i det 18 verset. 1 Petrus brev 3:18, så står det: för också Kristus led en gång för syndare. En rättfärdig för orättfärdige. För att föra oss fram till Gud. Han som led döden i ködet, blev mer levande gjort i onden. Han led döden, smärten i död. Därför när det kommer fram till korset, så var han allerede död. Smärten var så intens att han döde. Han led döden i ködet, icke i onden. Och han gick hem till sin far i himlen. Han var hos en rik i sin död. Gick till sin far. Det enda som var igen på jorden här, då Jesus döde, det var kroppen hans. Det var kroppen hans. Den blev lagt i en grav. Men han stod upp igen på den tredje dag. Kom tillbaka. Han har varit hos sin far. Fader, i dina händer övergir min ånd. Han var hos sin far in till dagen att stå upp igen. Och det är det som är så gott att veta det. Att apostlen förkynte om uppståndelsen också. Vi ska veta det. Att uppståndelsens förkynnelse var klar och tydlig för apostlarna. Apostlens gärningar, vi ska gå till det. Apostlens gärningar kapitel 1. Apostlens gärning kapitel 1. Ska vi höra vad som står där för någonting? Det skulle ha, vi vet att Judas, han hade förrått Jesus för 30 sölvpengar. Men var det så var de skulle ha en till i apostelflocken för det skulle vara 12. Då står det då i kapitel 1, apostelsgärning kapitel 1, från vers 21 så står det. Därför bör en, lägg märke till, en av de män som följde med oss hela tiden, men Herren Jesus gick in och ut bland oss, like från blev döpt av Johannes till en dag han blev upptatt för oss till för oss. En av dessa män bör samman med oss vara vittne om hans uppståndelse, står det. Vara vittne om hans uppståndelse. Det var väldigt viktigt det. Och därför vet vi att lodde fallt på en av dessa två här. Och då står det still till dem de fram Josef som blev kallt Barabbas, Barsabbas och med tillnamnet Jesus och Matthias. Och så blev det att en av dessa, Matthias, han fick bära i apostelflocken. Men det var uppståndelseslivet de skulle förkynna. Varför det? Korset var tomt. Och de förkynte då om vad Gud hade gjort genom Jesu Kristi kors. Och då i det andra kapitlet i Apostlenes gärningar så läser vi några starka ord om detta med uppståndelse, vad de var upptatt med. Där står det i vers 24, Apostlenes gärningar 2:24. Han uppreiste Gud, och så Jesus. Jesus uppreiste Gud. I det han löste dödens ver, för det var omöjligt för döden att hålla han fast, står det. Det var omöjligt. Han hade segrat. Och i vers 32 står det: denne Jesus uppreiste Gud, och vi är alla vittner om det. Det var tydligt och klart. Vi är alla vittner om det, att han stod upp igen. Det var ingen tvivel om det. Och 3:15 så står det också där. Vers 3:15. Där är det. Disse taler. Peter taler till folket av. Efter de hade varit med och helbredet den mannen som lovade den fagre tempel där står det. Men livets hövding dräpte dere. Han som Gud uppvakte från de döde. Det är han vi vittnar om. De vittnade inte om sig själv. Men de vittnade om han. Vittnet om Jesus Kristus. Och i 26 verset också. Det var till dere Gud först sände sin tjener. Då uppreiste han för att välsigna dere. När var och der omvänder sig från sin onda gärningar. Uppreist. Då han uppreiste han för att välsigna dere. Han är uppreist. Han lever. Och han bor vid tron i våra hjärtan. Jesus Kristus, han bor vid tron i våra hjärtan. Och jag tänker på de orden som Jesus sa på Golgata. Sista orden han sa. Det är fullbrakt. Det är fullbrakt. Det är, som på engelska, finish. Det är färdigt. Det är färdigt. Segern var vunnet. Och vi kan vara det. Tacka han för dagen kom. Då döden inte kunde hålla på ham. Han hade gjort sitt verk på Golgata för dig och för mig. Och vi får lov att leva i denna segeren. I det fullbrakte verket får vi lov att leva i. Så det är ingenting som är större att veta att vi lever i det fullbrakte verket. Jesus gjorde för oss. Det är fullbrakt. Tänk det. Allt är gjort färdigt. Han döde, han står upp igen och han lever. Och han bor i våra liv. Tänk att han får lov att han bor där. Ta ett bo i oss. Vi är om det. Så vi är gott att vi får lov att tillhöra han. Jag måste skriva för några dagar sedan så skrev jag något. Idag är det ju människor som får ära i öst och i väst, i nord och i syd. Människor blir lyftet upp på ett plan som inte hör hemma i Guds menighet. Jag säger det. Det trängs idag att namnet Jesus blir lyftet upp. Man följer lite med och ser. Människor blir lyftet upp, förkynnare blir lyftet upp som att de är de som är orsaken till framgång både här och där. Vi får nedre ham som är den högaste. Där en som ska ära Och han delar icke sin ära med någon människa på jord. Han gör icke det. Husk det. Han säger det. Det är han som, hans ord som ska ha framgång. Jag är så glad för att när jag läser Guds ord så ser jag det. Att Guds ord hade framgång och fick makt. Det var inte apostlarna som fick framgång och makt. Det var inte Herrens tjänare som fick framgång och makt. Men det var ordet som fick framgång och makt. Det var ordet som skapade livet. Och ordet om korset, ordet om uppståndelsen. Det som ska skapa begeistring i våra liv. Och det är det som ska bringa människor till frälse. Det är inte en person som kommer. Nu ska det bli väckelse, nu ska det bli det och det. Bara vi får den och den personen. Hör här, det blir aldrig väckelse på slike tankegångar. Vi må förändra vår tankegång i vårt land. Ska det bli väckelse? Vi må böja oss för Herrens herre och kongens konge. När man ser på tv så är det som vi löfter varandra upp och säger att ja, han gjorde det och det sker det och det. Kanske vi må begynna att tänka lite grann och se lite grann vad är realiteten, vad är sannheten och så vidare. Det är en som är sannheten och det är Jesus Kristus, han är sannheten. Vi har allesammans varit med så pass många år som är här. Att vi förstår att det kun en som kan bringa väckelse och det är Jesus vid sin ånd. Ingen annan kan göra det. Det är ingen annan som kan göra det. Vi kan samla på människor, du kan samla fulla hus, men nött inte likaväl. Jag måste säga det också. Idag så är det så lätt att gå på gator och streder och de ber för folk. Läste nog en historia idag. Det var en plats här i vårt land här. Då hade de bedt med 155 människor på gata. Upp till 400. Och bli frälst. Jag måste skriva det. Det var Norge idag som hade lyftet detta fram. Jag måste skriva det. Förlater vi någon och någon nyfött, förlater vi det på gatan? Förlater vi det på gatan? Är vi klara över det? Och jag skrev, en mor förlater inte sitt barn och avgir det till vilt främmande människor. Hon tar vare på barnet. Tar det till sig. Varmer det. För det upp och så vidare. Men idag så ber vi för människor på gatan och så är den frälst. Kära vänner, jag har sett lite för mycket. Vi tränger en väckelse och säger Gud, rens vår hjärta, rens vår sinn till att vara lydig mot Guds ord och han som döde för oss att stå upp igen. Bara i Molde som vi bodde där, så var det på en helg så var det bara över 200 som var blivit frälst. Du skönner det. Du kan läsa. Jag har familje. Han dör för en god del år tillbaka, säger han. Han har läst Bibeln någon gånger. Han var inte frälst. Läst Bibeln någon gånger. Han sa det är så mycket om blod som står i boken, i Bibeln. Gick där på torget där i Molde så hade de med en lapp med sig som heter skript, det heter det. Där står en del Guds ord. Där som du bekänner med din mun och så vidare. Och en del ord nedover. Så säger de till vedkommande. Kan du läsa det för mig? Så läser vedkommande dessa orden här på den lappen här. Och så läser vedkommande. Så säger den som har lappen. Så säger ja nu har du frälst för nu har du bekänt Jesus. Vad är det för någonting? Är den frälst? Jag bara säger det. Det trängs nog mer. Det trängs. Vi tränger verkligen. Och se Gud, hjälp oss. Hjälp oss. Där som vill farelse. Därför är det eneste som håller. Det är ordet om korset. Om Jesu uppståndelse som håller den dag idag. Ingenting annat håller. Vi tränger att vakna upp för tiden går ifrån oss. Vi tränger en väckelse på ordet. Att Jesus är sannheten. Han är vägen. Han är livet. Och det är ingen som är frälst. Jag kan inte frälsa någon. Ingen predikant kan frälsa någon. Det är kun Jesus Kristus kan frälsa. Det är kun han som kan tillge synder. Jag kan inte tillge synder. Han kan tillge synder. Han kan rensa. Han kan sätta människan fri. Ingen annan kan göra det. Han som bryter länkar i människors liv. Det är Jesus Kristus. Han bröt länkarna. Dödens länke bröt han, han stod upp igen och han gör det samma idag. Han bryter syndens länkar i människors liv. Vi tränger att vakna upp. Vi tränger att vakna upp. Det är så många människor som är förfört. Det var en person som vi bara nämnde person. En som kallade sig evangelist, ungdomsevangelist och rejse omkring i vårt land. Som sa att han bedde med 4-5 tusen människor i 2025. Var är dessa män? Måste spöra det. Skrev på nätet och spöra. Var är dessa människor, de 4500 ungdomarna? Var är det? Vi vet att det är många ungdomar som kom till tro. Men var är 4500 dem? Skönar vi bara, vi lager tall och vi lager, och får ut. Det var en bygd där vi har bodde i Molde då. Bara för att nämna det. Jag måste ta tag i det. Det var en liten bygd. Det går hundrade ungdomsskoleelever på den skolan där. Och där är samma vetkommande värt där. Och så stod det i Norge idag att alla dessa hundra skoleelever har blivit frälst. Jag måste ringa till Norge idag och säga, nu måste jag vara snill och stoppa med det här. Det är lögn, usannheter. Ingen av dessa har blivit frälst. Vi har kontakter och vi vet vem som är. Den kristen lärare på skolan där har inte sett någon av dessa ungdomar blivit frälst. Du skönner, det skrivs och det skrivs och det skrivs. Lögn skrivs och det blir sannheter. Du hör här, det är kun en bok som är sann. Och denna boken här, den är det jag litar på. Guds eget ord litar jag på, oavsett vad det måste vara. Vi tränger att vakna upp. Ska vi synge bara ett kor i samma? Jesus bryter varje länke och han sätter fri. Kan du ropa halleluja, för han sätter fri. Jag vill ropa halleluja, för han sätter fri. Jag vill ge Gud all ära, för han sätter fri.